Podplay.
Där ja, då är vi tillbaka i Hockeypuls podcast för avsnitt 99. Och jag känner att det är så passande med det avsnittsnumret, för det finns en naturlig koppling mellan dagens gäst och den där 99an. Och då undrar ni, vem är ju dagens gäst då? Jo, den tidigare speldirigenten och pudelkloke Niklas Sundström. Välkommen till podden.
Tack så hjärtligt, tack.
Jag såg dig i paddelhallen häromdagen. Och du underhåller fortfarande handledarna.
Ja, man har fått en ny hobby faktiskt som är otroligt rolig, och lira paddel, det är någonting som jag tycker alla ska prova på.
Skulle du säga att ditt hockeyspelande eller ditt paddel, man ser att du har en hockeykarriär bakom dig?
Nej, det vill jag inte säga. Men förhoppningsvis har man väl lite spelsinne och känsla i den fördelen av att spela hockey.
Du har överfört den spelstilen till paddeln då, kan man säga.
Ja, men det går inte lika. Det finns ingen domare att skälla på där. Så det är lite annorlunda. Men självklart, visst har man en fördel, tror jag, med som man säger, hand-eye coordination med att spela hockey och tennis innan. Så det tror jag säkert är en fördel.
Blir det att du skäller på din lagkamrat, dig själv eller motståndare när det inte går som du vill?
På mig själv.
Ja, det är så.
Inte min kamrat, utan jag...
Du riktar bara inåt
och lite grann utåt ibland.
Annars då? Scout för San Jose Sharks. Hur har livet förändrats under den här pandemin?
Ja, det har ju varit ett speciellt år för alla. Och för oss har det inneburit att vi har inte kunnat vara på arenor och ut och se hockey som vi brukar. Och vilket man ska göra i den här branschen. Se matcher och killar live. I början av säsongen fick vi vara med, sen drog de in, sen fick vi vara med lite grann igen. Den sista tiden så har vi fått sett på videos, tv och följt dem så gott det går på det viset. Men nu sista veckan här så har vi fått vara ute på SHL och allsvenska matcher igen faktiskt, vilket är kul. Man får ju en annan uppfattning när man ser live liksom vad som händer när man åker, byter och sitter på bänken, kroppsspråk på ett annat sätt, och man kan följa killarna mer noggrant och få ett bättre helhetsintryck.
Hur viktigt är det att få det där ögontestet på plats som du är inne på för den slutgiltiga bedömningen av en talang eller spelare?
Det har en stor del, tycker jag. Framförallt att se hur grabbarna beter sig, uppför sig, om de har lätt för att hänga med huvud eller visa lite jäklar anamma efter avblåsningar och under matcher som man inte ser på tv kanske alltid. Så för mig har det en stor del i min bedömning om de är engagerade i matcherna.
Finns det en risk att den här kullen och de här årgångarna inte faller i glömska, men de faller lite mellan stolarna, just för att det har varit svårt för er scouter att verkligen utvärdera dem till 100%? Att det kanske finns talanger där ute som ni inte kunnat studera som ni hade önskat?
Visst är det så, det tror jag, att vissa spelare har varit svåra att se, som juniorserierna stängde tidigt. Vissa har fått fortsätta att spela i division 1, blev utlånade, eller allsvenskan och SHL och så vidare. Så självklart är det ett speciellt år för alla, men å andra sidan är det lika för alla spelare i de kullen. Ingen har ju liksom... vad ska man säga, fått visa upp sig kanske lite extra utöver de som man har sett i de matcherna. Och oftast är det lite grann så att de som spelar i SHL och får spela mycket i Allsvenskan, de är ju också de som är lite längre fram på listerna och i rankingen generellt inför årets draft och alla års drafter, om man säger så. Oftast är det de som ligger högt upp så de får man ju se hyfsat mycket ändå.
Du har varit i Sharks organisation i det sjunde året nu, va?
Ja, något sånt. Ja.
Din roll, som jag förstått det, du scoutar både talanger som ska in i draften, men även spelare som inte har NHL-kontrakt som kan vara intressanta objekt för det.
Visst, vi hos oss jobbar vi lite så. Min chef, Sin Larsson då, som bor i Leksand. Och så har vi Tommy Kalli och Finland bland annat. Så har vi en ryss och en tjeck. Så vi...
Ni täcker Europa?
Ja, exakt. Vi täcker Europa. Och prio är att inför för draft-killarna, om man säger så. Men medans man ser matcher som Allsvenskan, SHL... även junior J20, så är det ju andra lags killar som är draftade, om man säger så. De ska vara koll på utifall att det blir frågor om trader och så vidare, att vi är uppdaterade på dem, plus även free agents, lite äldre killar som har varit med, som sticker ut i SHL, i finska ligan, ryska ligan, tjeckiska eller vad det nu är, att man har koll på dem, och killar man gillar där så rapporterar vi, säger den här tror vi skulle kanske passa in i våran organisation, eller som vi har ju Händemark i år till exempel, och vi har haft Sörensen, lite olika typer av spelare som vi har gillat, som vi har signat, och vissa har gjort det jättebra, och sen är det vissa som har gjort okej, om man säger så.
Har du haft en nyckelroll där att övertala till exempel Händemark, Sörensen, Tim Hed har väl också varit?
Tim Hed, ja exakt. Vi har flera visst har vi en del i det, men framförallt är det Sin då, min chef som gör det mesta av det jobbet.
Det här kontakten mellan spelarna.
Nej, exakt, inför så. Men så det är också en del av jobbet, inte bara junior, om man säger så. För Det har ju blivit lite mer populärt också, att då får de in, organisationerna kan få in färdigutbildade spelare till en billig peng som är 22, 23, 24, som kan spela på en gång i NHL, vilket kan vara värdefullt i och med lönetak, och om man kanske har lite tunnare underifrån i prospektleden, om man säger så. Så det är en liten också en väg man försöker kan plocka in någon emellanåt som man tror kan passa in.
Men när du åker till en match, pinpointar du då de här spelarna ska studera extra, eller väljer du att ha ett helt tomt ark när du går in i en arena och ska se två lag?
Om man säger så här, i början på säsongen när man åker runt, och framförallt juniorkillarna, så börjar man med ett brett perspektiv, då ser man alla killar, om man säger så. Sen ju längre säsongen går och ju mer man ser killarna, så någonstans så måste man ju börja sålla, om man får säga så, minska ner den här listan på namn ju längre säsongen går. Och sen har man ju sett många killar åren innan, så man har lite koll på de som ligger lite i framkant, och de kollar man ju lite extra på, självklart. Man vet att de här spelar de här matcherna, så man åker på matcher som det finns av intresse, om man säger så. I början av säsongen kanske man sitter på en juniormatch och det kanske inte är så mycket av intresse just den matchen, men sen vet man åker på vissa matcher som det är jättemycket av intresse från båda lag. SHL, Allsvenskan är ju mer att det är där mindre oftast av intresse. Då kanske man åker och tittar på en, två killar någon match, någon inför draften eller någon som är draftad eller lite sådana grejer, free agent eller. Men som juniormatcherna så börjar man brett, och så sen ju längre säsongen så smalar den av.
Just det. Mycket handlar om att hitta topptalangerna inför draften och fynden som kan gå lite längre ner i rundorna.
Både och, som det är olika från som vi i Sharks organisation. Vi har varit med uppe i toppen i många år, och våran ägare och våran organisation har försökt att sträva efter vinna flera år, och då har vi betytt att vi har fått byta bort många kanske eller första runder för trader inför slutspel och så vidare, som har kostat oss kanske några bra höga val, om man säger så. Så vi har legat lite efter på den biten att få ta de här, och så har vi legat i topp, så har vi fått välja sent i första rundan oftast, om vi har fått haft första runder, och då är man inte kanske riktigt med på de här franchise-spelarna som är så kallade komma leda organisationer framöver. Så där har vi ett tomrum att fylla nu. Så nu förmodligen, eller vi har en liten överlappningsperiod just nu från att ha varit en av toppklubbarna. Så nu är vi en av de som inte är med uppe i toppen och krigar längre. Och, så
kanske blir det roligare för dig då i ditt jobb att ja, vi kommer kunna drafta fler talanger.
Exakt, förhoppningsvis så får vi lite högre picks och lite mera sånt. Men sen är det ju i den här branschen också, alla scouter, alla första runder, alla de här toppkillarna ser ju alla så mycket som möjligt och gillar eller inte gillar, men när de draftas högt så säger jag, det visste man ju redan, så det är ju ingen, den kunde vi ha tag eller så, men alla de som man får höra om är ju de här som blir draftade i senare runder, om man säger så, och det är ju de som man vill plocka fram, oh, den här visste man inte, och det är jättesvårt. Det är många spelare som man har tänkt att den här tror jag inte alls på, som spelar i en toppkedja nu i NHL, eller tvärtom, den här tror jag stenhårt på, som kanske har slutat på en 3-4 år. Så det är jättesvårt.
Har du något personligt exempel där? Någon spelare som du inte har satt rätt utvärdering på?
Ja, bra fråga. Jag vet inte hur mycket namn
man ska droppa här.
Nej, ja. Precis. Nej, men det är ett tag, om man säger som Laine och Puljärv, när de var i sitt junior-VM och de yngre åren, så
2015-16,
ja, där eller någonstans, så hade jag Laine som tvåa. Han hade ju lite attitydproblem, han blev avstängd och skämskickad någon gång, fast han var en supertalang. Puljärv var liksom redo, stor, stark, så jag hade han lite före, men nu har ju Laine.
Men gjorde inte de flesta scouter den bedömningen? Om jag minns tillbaka, så var väl Puljujärvi lite före?
Ja, de var nog ganska, men som Laine hade ju sin off-ice-grej där, tror jag, som många skrämdes kanske för att, men som Winnipeg tog ju han Laine, och nu har ju Puljujärvi har ju kommit igång lite grann, nu har fått vara i Finland och lira och haft mycket frågetecken och begärt att vara tradad och grejer, men nu har han ju med och lira och producera lite grann. Laine nu har blivit tradad, så det är en speciell bransch och jäkligt rolig och intressant. Det finns ju liksom inget facit, om man säger så, förrän karriären är över.
Vilka värden och egenskaper håller du högst i dina scoutrapporter om spelare?
För mig handlar det om tävlan och visa att man är med varje kväll och vill vinna. Vad ska man säga? Sådana enkla grejer som går in framför mål, brett sida puck, kan täcka puck, kan ge en tackling, ta en tackling. Och självklart så ska man ju vara ett spelsinne också, är ju framförallt jätteviktigt för mig. Men just att visa engagemang och att man är med när det gäller och det brinner till, att då ska man sticka ut.
Så attityd premierar du lite före kanske de tekniska kunskaperna i den där åldern?
Det är svårt att säga. Jag måste säga, självklart, spelsinne är ju absolut viktigaste, om man får säga så. Att de vet vad som händer på isen, att de vet vad de ska göra och vart de ska stå och hur de ska åka. Det är ju nummer ett för mig. Och sen är det faktiskt liksom inställningen är i princip nummer två för mig. Sen vi kommer till den frågan sen, om hur hockeyn ser ut och lite så.
Hur ofta tittar du efter sussetyperna där ute? Jag tror alla lyssnare vet exakt vad det är för typ, men just en klok center som ligger rätt i banan, det känns som
långsam,
många...
ja, jag förstår.
Exakt. Ja, men det är ju många lag som vill ha den typen av spelare som underkastar sig systemet som du gjorde.
Det är, som du säger, jag vet ju de flesta klubbar vill ha smarta, bra centrar, och det är hårdvaluta i hockeyns bransch, och visst finns de, men det är lite annorlunda hockey nu också på det sättet att det är så mycket fart, så de kanske försvinner på ett annat sätt, de smarta, de som inte är lika snabb, utan visst, de som bryter mönstret behövs inom hockeyn, och jag tror det kommer tillbaka lite mer och mer till det, förhoppningsvis att det blir mer tänkande spelare.
Då ska vi inleda Maxpuls, och du har ju fått premissen här innan, Susse. Vad känner du för det som stundar?
Mycket nervös.
Är det så?
Jajamän.
Du sitter det här och
det här kan sluta var som helst.
Ja, jag känner också det faktiskt. Men det är ju som ni vet, som har varit med tidigare i podden, ni lyssnare, att det är först snabbfrågor och sedan har jag ju fördomar som jag har suttit och verkt fram i min poddverkstad. Men vi inleder med snabbfrågorna. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Bra fråga. Bästa spelaren. Jag måste ändå säga 99 Wayne Gretzky. Även fast han inte då var på sin topp. Han var på slutet av sin karriär, men som sagt, han har ju alla rekord som går att ha i princip inom hockeyn, och förmodligen de flesta kommer inte någon kunna ta. Så det är ju ett tecken. Så jag måste ju ändå säga att han är den bästa.
En okänd talang.
Grym på att sjunga.
Är det så?
Ja, fråga mina barn. De tycker jag är fantastiskt när jag sitter och sjunger i bilden.
Det känns som att det är lite ironi i det här faktiskt.
Ja, det var det.
Men har du någonting där som allmänheten och den breda hockeymassan kanske inte vet om dig? Alltid svårt att utvärdera sig själv,
ja,
också.
Ja, mycket
så här.
Svårt faktiskt.
Men det är därför jag slänger in de här frågorna också, för att de är kluriga.
Bra fråga. Jag får återkomma till den om det går.
Ja, vi kanske tar det senare på den då.
Mm.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Sämsta köp var nog när vi köpte vårt hus i San Jose. Nu kommer jag inte ihåg vilket år. Det var mitt sista år där. Vi köpte den i ett fint område, precis flyttat in, hängt upp till sista tvn eller tvn i sovrummet till exempel. Och så sen går det 2 dagar, så ringer general manager och säger att du blir tradad till Montreal. Plus att det var ju i Silicon Valley när marknaden var som bäst. Oh. Och sen gick det några månader, sen kraschade marknaden, så vi gjorde en förlust.
En miljon förlust.
Det var en förlustaffär.
Och bara så att eller lyssnarna här ska veta, det är ju 03 där, vintern. När du
exakt. Ja, det kan stämma. Amen, ja.
Ditt bästa köp då?
Bästa köp måste nog vara min pickup jag har nu som jag kör omkring med. Den håller alla väder, startar i ur och skur. Man kan kasta på grejer på flaker utan att bekymra sig att den ska bli repig.
Och den behövs här uppe i norr också.
Den
kanske
behövs.
Fyrhjulsdrift och kan slänga upp vad som helst.
Och framförallt om man har en hästgård.
Nu är det ju dags för mig att presentera mina fördomar. Och de lyder så här. Du har fler traktorer än barn.
Ska jag svara ja eller nej? Eller?
Ja.
Nej.
Okej, du har. Jag tänkte att ute där på hästgården så har du samlat på en del traktorer genom åren som står.
Ja, nej, det har jag faktiskt. Vi har en traktor och jag har 2 barn.
Börja dåligt här direkt. Ja. Men just hästlivet, alltså jag har förstått att det är en väldigt stor del av familjen Sundström.
Jajamän, det har blivit så. Både min fru och min dotter håller på med hästar. Dottern Ponnys då. Så vi har byggt upp en hästgård hemma där det står, jag vet inte om det är 23 hästar. Så det är inhyrningar som hyr in sig också på gården. Personligen så är jag allergisk och livrädd. Så det är ingen bra kombination. Men det funkar bra. Jag kan hantera min dotters ponnys, de här minsta. De än så länge, men nu börjar de bli större. Så då går det lite sämre. Men visst, är lite delaktig. Jag har tagit lastbilskörkort, så jag har varit med på lite tävlingar och sånt här. Och jäkligt kul faktiskt.
Men på gården då, vilken roll har du där?
Kör lite traktor.
Så du har ändå traktorintresse?
Ja, inte intresse, men det handlar mest om att skotta bajs och köra fram hö och sånt där. Alltså, jag har inte så stort ansvar. Utan,
det låter som att du fick de tråkiga uppgifterna.
Ja, men det är ganska mysigt ibland att sitta i traktorn och lyssna på radio.
Du är den första jag har hört som säger att det är mysigt att köra runt på häst och bajs och transportera.
Ja, men det är, man stänger dörren och så här, så det är helt okej faktiskt. Det funkar.
Men det är 50% av det. 50% av scoutjobbet. Hinner du klämma in någonting annat där?
Ja, det är ju paddel då.
Ja, just det.
Det är paddel nu som gäller.
Som tar över dem där.
Ja, snart så är den nummer 1.
Innerst inne anser du dig ha bättre bollkänsla än både Marcus Näslund och Peter Forsberg?
Nej.
Nej. Vem av er tre har bäst då?
Jag skulle nog säga att vi är ganska jämn.
Det var ett tråkigt svar.
Ja, men jag tror det. Jag tror vi är ganska jämna.
Men ni känner ju varandra väldigt väl. Just spelmässigt där då. När du säger att ni är jämna när det kommer till bollkänsla. Men ni kanske har lite olika typer av bollkänsla, eller?
Vad ska man säga? Jag har ju bara spelat paddel med Marcus.
Okay.
Han är ganska defensiv i sitt paddel. Bollsäker, defensiv. Och jag kanske lite mer offensiv men missar mer. Så den, om man tar en sån känsla så är det lite...
Jaha. Så Marcus är inte en som striker och det är inte att han har det
där fina handledsskottet? Nej, inte som i hockeyn. Där var han ju en målskytt av rang. Här, han är otroligt pålitlig inom padden på det sättet att han gör inte bort sig på bollar.
Nu har jag ju två av två fel här under fördomsdelen. Jag är lite besviken på mig själv, men jag kanske kan hämta upp det. Du är 2 år yngre än båda dem. Hur viktigt var det för dig, nu när du minns tillbaka, att du hade dem att sträva mot hela tiden och tävla mot och jämföra dig mot?
Ja, oerhört viktigt tycker jag. Det där är en grej som jag har, som jag tänker på ibland, framförallt just som du säger, att man har någonting att se upp till och vill bli som, men samtidigt få vara med och känna på och träna med och spela mot. Nu var vi inte, vi spelade lite grann i juniorlaget tillsammans, sen upp i A-laget, sen åkte ju de ganska tidigt, sen åkte jag, sen har vi spelat lite. Men just det här med att man har sina egna killar i laget, som jag vet när jag spelade Modo senare, bland annat åren vi vann, och senare efter det, så har jag min femma, om jag får säga det så, är vi ute på ett baklängesmål och en annan kedja producerar, då tänker man, då vill triggas man själv att vi ska vara bättre än dem, så då vill man tillbaka och göra det bättre än, för någonstans vill jag vara den ledande, den bästa spelaren på isen, helst varje match, men det var ju omöjligt, men att man ville komma tillbaka, och jag ville vara bättre än Perra Svartvald till exempel, det var liksom en strävan att jag på isen, att jag ville. Och det tror jag har, och det ser man lite grann, tror jag, tycker jag, på hur vilka cykler det går i hockeyn, i juniorhockeyn, och framförallt så förde det med in till A-lagshockeyn. Om man tittar, som vi i Modo till exempel hade de där kullarna där, vi tränade med varann hårt, spelade, tävlade med varann, och det fostras ju en kultur. Och det där går ju i cykler. Sen kom, nu vet jag inte exakt efter, men sen har Skellefteå haft en sväng där med sina kullar, Brynäs har haft sin sväng. Och det är ju intressant, och sen försvinner det kanske några år där det kanske inte är lika drivet gäng, eller inte lika mycket, om man får säga, talanger eller hur den är. Och det där, det går upp och ner det där, från olika föreningar till föreningar eftersom. Och det är intressant följetong att se. Man kan följa det där lite grann med kullar som har, 2-3 kullar som har drivet gäng och få stanna kvar i samma förening. Nu tyvärr har det kanske försvunnit lite grann på senare år, när killarna åker tidigare kanske till olika klubbar och sprids ut på ett annat sätt. Men ja, jag tycker det är intressant att se hur det blir.
Ja, och de där legendariska årkullarna 73, 74, 75, Modo och Örnsköldsvik här. Hur mycket handlar det om att ni hade en inre drivkraft, och hur mycket handlar det om att ni var en produkt av den miljön ni växte upp i?
Jag tror en stor del både och faktiskt. Man måste ha en inre drivkraft för att komma någon vart och vilja och viljan offra tid från annat och träna och leka och vara ute på uterinken och spela landhockey i de absolut yngsta åldrarna. Så det tror jag har en jättestor del i allas framgång, i vad man nu tar sig till, om det är tennis inom sport eller golf, eller om man tittar tillbaka på de flesta av de här, har de nog lite samma bakgrunder allihopa, att man har tränat och lekt och haft kul mycket i sina yngre dagar. Och sen,
men det fortfarande funnits den här rivaliteten också som gör att man hela tiden blir bättre.
Absolut, och det var ju så när man växte upp, och jag spelade Modo som pojklagsspelare, så mötte vi ÖSK, som det hette, deras 75, det var Anton Söderberg och några fler, och de var också utstående. KB65, legenden Conny Strömberg. Det var ju, efter varje match så var det någon av oss som grinade för att man förlorade, och det var ju liksom krig in i sista minuterna, och det är så, det är det man vill se, och det är så det ska vara, tycker jag, att man vill vara med där det händer, och att man spårar varann framförallt.
Vi lever ju i en digitaliserad värld där det finns så pass många andra influenser och intressen för dagens ungdomar än när ni växte upp. Hur mycket tror du berodde på det, att det fanns inte så mycket annat att göra här i Örnsköldsvik, så att det blev ganska naturligt att man, ja, efter skolan, då drog man ut till isen och körde allmänhetens åkning med polarna?
Det tror jag en stor del. Inte bara inom hockey, man var ju på somrarna och spelade la hörner och tre hörnestraff och guld och silver och sånt på fotboll. Vi spelade tennis på gatan, drog över ett nät över. Så det, som du säger, det fanns ju inte samma utbud utöver sport för mig. Jag kan ju bara prata för oss då, vi som var intresserade. Och jag tror det skulle vara intressant att se statistik på hur många som höll på den tiden med olika vilken sport den var kontra nu, om det är färre eller fler. Men som, det finns så mycket konkurrens som du säger nu med tv-spel eller var nu är än just idrott.
Just att syssla med flera olika idrotter. Hur mycket tror du att till exempel din bollkänsla och ditt spelsinne att du fick det från tennis och fotboll, att det inte var bara ishockeyn som födde det?
Jag tror jag har en stor del i min utveckling, och det kan jag kanske sakna lite grann nu i dagens utveckling, dagens ungdomar. Just det här med, vad ska man säga, att man spelade tennis eller man for och kastade boll eller fotboll, var när man gjorde minigolf. Det tror jag är jäkligt nyttigt för ens utveckling. Jag såg faktiskt, intressant att säga det, jag såg Andrew Agassi var på Skavlan tror jag det var, och han fick frågan, har du alltid varit en bra tennisspelare, så frågade Skavlan, och då svarade han, nej, jag har alltid varit en bra atlet. Jag höll på med mycket idrotter när jag var liten. Och det tycker jag faktiskt var ett jäkligt klokt svar. Och det är någonting som man försöker rekommendera. Jag rekommenderar till ungdomar att spela så mycket idrott som möjligt. Förr eller senare så kommer du välja din väg där du känner. Men just det här med att till exempel som kasta en boll och ta en lyra. I dagens, många man ser nu som killar i yngre åldrar, de nästan aldrig gjort det. För oss var det liksom en vardag att man var ute och höll på och lekte och med massa olika grejer. Jag tror, jag tror jag har en stor del till min personliga utveckling att man höll på med mycket.
Och att dagens ishockey ser ut som den gör, det kanske är för att det smalnar av alldeles för tidigt mot ishockeyn, och att man blir ganska marginaliserad i vilken typ av spelare man är faktiskt. Att man kanske åker snabbare än vad ni gjorde, men man kanske fattar många andra egenskaper som ni fick tack vare att ni var med i de här idrotterna upp till 15-16 års ålder.
Ja, och det tror jag. Och tyvärr, för i min åsikt så tror jag för många som specialiserar sig tidig ålder på just den idrotten man bestämmer sig, och då kanske man tappar lite andra grejer runt omkring som skulle kunna gynna ens utveckling i den idrotten som man verkligen vill satsa på också då. Så där är också, som vi sa tidigare, det är en skillnad mot förr.
Men när du växte upp då, Peter har ju sågat dig som junior eller ungdomsspelare, att du hade aldrig skridskorna på och åkte runt och slashade och hakade.
Ja, det där med skridskor, det håller jag med om. Det var ju på Domsjöskolan, på våran plan där vi växte upp, där vi hängde på kvällar. Så jag vet inte varför egentligen. Jag sprang omkring med skor medan många andra. Jag vet det. Det var någonting jag fick för mig mellanåt, att jag körde med skor. Kanske var därför jag lärde mig haka och lyfta på klubborna i tidig ålder, att man inte hängde med, så man fick ta dem från bakifrån istället på det sättet. Men den håller jag med om, men slasha vet jag inte vad jag gjorde redan då.
Nej, han kanske inte sa det heller. Ja. Jag parafraserar här.
Ja, men
tyckte alltid han var väldigt slö när jag var mindre, för att han hade aldrig skridskorna på sig på hockeybanan, utan han gick alltid och stod och haka och sådana grejer. Men
JVM 93, om vi inleder med er resa där, ni slår ju alla möjliga poängrekord, 69 poäng totalt tillsammans. Peters egna rekord kommer aldrig slås, ska vi säga. Men jag tror att så här, i efterhand så tänker man inte riktigt på att just det, du var ju 2 år yngre. Det var ju så otroligt imponerande att du kunde stå för den poäng totalen som du gjorde på 14 poäng. Kände ni där att det var liksom resan som började på något sätt tillsammans 93?
För mig var det ju en enorm grej att få vara med. Som sagt, jag var ju 2 år yngre, men att få spela med de två var ju en upplevelse. De gjorde det ganska enkelt för mig faktiskt. Jag fick stå mycket framför mål och raka in dem i tomma burar på det sättet. Så det var ju en av de absolut roligaste turneringar jag varit med. Det var ju första året tror jag också det var tv-sänt, och vi spelade hemma i Sverige. Det var Gävle vårat, och det var ju nästan fullsatt på de matcherna, och då på junior VM, vilket var jäkligt kul. Så det var en fantastisk upplevelse. Det var synd bara att vi inte kunde vinna, men så var det.
Och sen under mitten av 90-talet så sticker ni ju olika håll i era NHL-karriärer. Men tanken, ni återförenas ju senare, men vi ska inte riktigt dit än tänka. OS i Salt Lake City 2002. Där var väl tanken att ni skulle spela tillsammans. Nu var inte Forsberg med, tyvärr.
Mm.
Men visst var det så att det fanns en ursprunglig tanke att ni skulle paras ihop en kedja?
Ja, det där vet du kanske bättre än mig.
Okay, är det så?
Ja, men det skulle ju vara otroligt kul. Men som sagt, Peter var ju inte med. Och det gick ju som det gick det vid OS-et också. Snöpligt sluter. Men ja, det hade ju varit trevligt, men det blev inte så.
Nej, istället var det Micke Nylander som...
Ja, det var ju ingen dålig lirare heller. Så det var ju...
Han var rätt duglig faktiskt.
Ja, det funkade.
Men som du säger, ett otroligt tungt avslut på den turneringen med Tommy Sahls misstag mot Vitryssland. Jag har ju haft flera gäster med från det laget som har pratat om ja, men hur Sahl skadades. Så Tommy har själv också vittnat om det. Så jag tänker, vi behöver inte gå in på det allt för djupt. Men just din egen landslagskarriär, kände du där och då att nej, det här är nog ett naturligt avslut för mig?
Nej, faktiskt inte. Det var det inte. Det har alltid varit kul att spela landslag och någonting som jag har jag varit tillgänglig och kunnat, känt mig frisk och hel och att allt runt omkring har funkat, så har jag försökt att ställa upp. Utan det var väl mer kanske när man flyttade hem där 06, så fick jag väl en förfrågan av Bengan, var coach, han var här och kollade några matcher och frågade väl lite löst om intresse, och jag sa väl att jag var ganska nöjd då, och då var man lite äldre och ville kanske ägna tiden åt uppehåll och något annat till något annat. Så det är väl enda. Men annars har jag alltid försökt att vara med när det har funkat.
Jag ska säga det, Bengt-Åke Gustafsson också. Så
Men
jag är ju förvånad att du inte har fler landskamper. Att det borde ha blivit fler med tanke på hur bra det var. Men det var det du som ofta tackade nej då alltså?
Ja, det var någon, jag vet, så jag åkte ju ganska tidigt. Jag åkte som 20-åring och då var det ju junior-VM innan, så det fanns jag aldrig liksom chansen att spela något stort VM, och jag var inte tillräckligt bra då heller. Sen var jag med 2 VM guld i Zürich och sen i Norge, och sen tror jag att något året efter eller någonting så tackade jag nej. Jag vet inte om jag var skadad någonting. Så ja, sen var man ju där borta i de åren. Sen när man kom hem så hade jag väl ingen intresse av det, på det sättet att spela i landslaget, så det kanske har gjort det. Sen var man väl inte tillräckligt bra heller. Det är kanske enklare att säga så.
Ja, men vadå, det var ju jämnbördiga centra där som var i landslaget under de åren. Jag tänker på ja, men Tony Mortensson, och det fanns andra också, så att jag tänker att du borde väl ha platsat där.
Ja, men de var ju unga lovande.
Ja, det kanske var det.
Nej, men det var väl, visst var det så. Jag kanske inte var tillräckligt bra, eller så hade jag väl hintat någon gång där att jag inte var så intresserad heller, så det är ingenting jag...
Inga hard feelings
nej,
där
absolut
mot Harden Nilsson?
Nej, inga, och jag ångrar inte heller, så det är... Jag är nöjd.
Mm. Du, vi vandrar tillbaka till Näslund Forsbergsspåret här, för att jag läste en intervju med Marcus där han sa att det fanns tillfällen under hans tid i Vancouver där han försökte pusha deras ledning att de skulle trada till sig dig. Under, jag tror att det var när du gick från Sharks till Montreal, där vi pratade om tidigare, 0-3 där. Har det någon gång varit nära att ni spelat ihop där borta igen, eller det har funnits en möjlighet?
Jag tror det kommer jag ihåg, det pratade Macke om, och det är väl det närmaste kan jag tänka mig att på det sättet, men annars så tror jag inte att det har vara aktuellt på något annat vis.
Det var när du var möjlig att trada där.
Ja, exakt. Ja.
Men ni tre har aldrig pratat om att ja, men det hade varit coolt om vi blev free agent samtidigt.
Ja, nej, det har vi inte gjort på det sättet, utan det är sådana här bitar som faller på plats om det händer. Det händer ju här hemma senare med några matcher, men annars nej, det, man tänker inte så mycket då. De gick ju ganska bra där borta, så de behövde inte så mycket hjälp.
Nej, precis. Men du är inne på det. November 2009 mot Rögle. Ni återförenas efter så många år ifrån varandra.
16 år sedan de spelade tillsammans. vilken känsla, håll med om det. Och oerhört stort här i Örnsköldsvik, hela Hockeysverige förstås. Det som nu ska hända när de här tre herrarna finns på isen.
Hur var den upplevelsen?
Mäktigt. Jag har ju bara sett just då så tänkte man kanske inte så mycket på det. Men jag har ju faktiskt sett något YouTube-klipp i efterhand på just line-upen och hela den grejen var ju magiskt. Det är en fantastisk känsla, fullsamt Fjällräven och folk var exalterade att vi skulle få spela tillsammans. Jag kommer inte ihåg hur matchen vann vi.
Ja, ni vann med 4-1 tror jag.
Ja, exakt, det stämmer. Ja.
Näsen gjorde mål där i sin comeback också.
Ja, det var
Peter som lurade på någon tröjan.
Exakt. Det var läckert. Vi tränade i Modohallen där, men slaget var borta eller något sånt där. Och jag hade varit skadad och Foppa hade varit skadad. Näsen skulle göra comeback, så jag var där och körde på några morgnar där tidigt. Det var mäktigt.
Det finns en farhåga inom dig. Under brinnande inspelning med mig nu, att en av mina fördomar kommer handla om eventuella modellkontrakt du tackat nej till.
Vad är det för hittepå grejer? Nej, det är ingenting som stämmer. Nej, det stämmer absolut inte.
Jag tänkte att det är Kappahl eller H&M har tänkt sig.
Men absolut inte.
Det är ju en hockeyspelare som inte direkt ser dålig ut. Vi tar in honom här på ett modellkontrakt.
Nej, det där är... Det
och visar upp våra kläder.
Absolut inte. Det där är långt ifrån...
Lokala stan, eller stans galleri här, där Oscars galleri måste jag försöka.
Nej, absolut inte. Det är ingenting som jag har fått någon förfrågning för eller varit intresserad av.
Om jag står till klädmärka, då signar jag dig direkt för att visa upp mina kläder.
Ja, men då gör jag det för din skull i sådana fall. Jag tror inte du kommer att sälja den extra.
Du har en stark tro på att unga svenska spelare utvecklas bättre i en svensk seniormiljö än i en juniorliga i Nordamerika.
Både och. Det där är en intressant fråga och den får jag ofta. Och jag tror... Det som jag sagt tidigare och som jag ofta säger, det finns inget facit. Alla utvecklas på olika sätt i olika miljöer. I grund och botten handlar det om egentligen om vad killen vill själv och hans föräldrar och rådgivare, vad de tror är bäst. Sen finns det är alltid lätt att peka på att han åkte för tidigt eller han åkte för sent. Men som sagt, just då är det jättesvårt. Det handlar om att få spela så mycket som möjligt och utvecklas egentligen, tycker jag, i olika miljöer. Och så,
hur ofta är det agenter och rådgivare försöker i tidig ålder komma med sina argument och kanske styra en karriär i en riktning som föräldrar och spelare är lite misstänksamma och är det här verkligen rätt för min son eller dotter? Mm.
Visst händer det att rådgivare och även föräldrar kanske har för bråttom att de ska upp i leden, upp till SHL i tidig ålder, för där ska man vara, där syns man tillräckligt bra eller något sånt där. Och det där är jättesvårt också att veta vad som är rätt och fel, som jag sa tidigare. Men om man säger så att många unga killar kommer ju upp tidigt till SHL till exempel, eller även Allsvenskan, och får spela lite i matcher, 5-6 minuter, sitta som 13:e forward, så vilket jag personligen tycker inte är så utvecklande. Då är det bättre att han spelar juniormatcher och spelar 20 minuter och kanske som det har blivit nu, vilket jag tycker är bra att killar får prova på seniorhockey division 1 och spela mycket där och känna skillnaden på att spela mot män, att det är lite annan hockey och det tror jag har varit nyttigt, och jag rekommenderar att man ska hellre då backa ner och få spela och träna mycket med laget snäppet under, om man säger så, istället för att spela lite upp i en SHL-klubb på det sättet eller allsvensk klubb, vad
det
nu är.
Nu finns det ju ett förslag i svensk ishockey där man ska gå ifrån att ha 20 spelare dressade till 18. Mm. Tycker du att det är
helt rätt?
Rätt utveckling?
Helt rätt. Jag tycker som sagt det handlar om att spela så mycket. Alla spelare vill spela så mycket som möjligt förhoppningsvis. Och man utvecklas mer om man spelar så mycket. Spelar mycket. Och jag har ifrågasatt det här i många år, varför man spelar på 7 backar till exempel. För mig är det en gåta som jag blir inte klok på. Och så frågar du killarna som spelar backarna, så tror jag också de skulle säga att nej, då sitter jag hellre på sidan och tränar än att sitta som 7:e och spela 4-5 minuter. Det blir liksom, jag tycker då ska man hellre spela på 4-5 backar tycker jag. Och så låt dem spela mycket och så sen att...
Det blir inte rättvist mot den sjunde killen heller att komma in kall och prestera på de få minuter man har.
Ja.
Det är inte särskilt rättvist kan jag tycka.
Nej, och jag tycker det är samma som när man byter de 13 forwards till match. Jag köper att man ska vara med och se och lära som om det är en juniorkille. Men istället för att han sitter 13:e forward eller kanske ibland spelar i en fjärde kedja och får spela 2 minuter samtidigt som de har en juniormatch. Han kan ha varit med och få spela 20 minuter. Så för mig, hade jag varit en ledande i en organisation så hade jag sagt att du ska spela i juniormatchen istället och få spela mycket. Det är det du utvecklas för att träna mycket och istället för att få spela lite.
Du har ju en jämnårig herre i Hockeyallsvenskan, Johan Hedberg, tränare i Mora IK. Han har ju systematiskt från start när han kom tillbaka till Sverige spelat på 6 backar.
Ja,
njuter du när du ser
det? Jag tycker det är helt rätt. Jag känner Johan väl och jag håller med hans tankesätt.
Ni har ju Sharks-koppling.
Jajamän, och jag delar hans mening där. Jag tycker det är 6 backar och jag köper inte heller när de säger att man kanske blir trött eller spelar på 6. De skulle kunna spela på 4-5 och killarna vill ju spela på 20-25 minuter, frågar du de flesta backar. Sen faller det per sig själv att de som spelar powerplay och så här får ju mer till de som är mer ledande ska ju spela mer. Och att man har sina roller oftast och att man ska acceptera på ett sätt sin roll, att man gör det jobb och inte ja.
Mm. Hur mycket är det spelare och dessa representanter som pushar för att hela tiden kliva upp ett snäpp i hierarkin för att det kanske blir en bock i CV:t och att det ser rätt bra ut för intressenter runt omkring?
Det tror jag har en stor del i det, att vad ska man säga, rådgivare och föräldrar, att de känner en press att det ska synas och till viss del inför draftkillarna också, att de vill att de ska promota dem så mycket som möjligt. Och för mig personligen så ser jag hellre en kille spela juniormatchen än spela 4 minuter i en A-lagsmatch. Det ger mer för mig än att han kommer in.
Du får ut mer av en J20-match, ja, än en kille spela 18-19 minuter, ja,
absolut,
än att vara 13:e forward.
Ja, absolut. Det är ingen snack om saken. Jag förespråkar färre mannar och mer spel. Och då faller ju hela hierarkin neråt också. Att man kanske stannar längre i 20. Och att alla, för mig, i min värld så blir de andra ligorna bättre också. Om man
Exakt.
Minskar och att man flyttar ner lite ett hack kanske. Att det inte ska vara så snabbt framåt. Och ha tålamod framförallt. Föreningar som har tålamod med killar och ge... Om man nu spelar unga killar och att utvecklas i lugn och ro, att man inte ska göra dem en dålig match, att man inte sätter dem, utan förklara och träna med dem och liksom ge tålamod. Det är en stor del av föreningens framgång.
Du har förmodligen flest 10 år för snack i elitseriens historia. Men utanför rinken undviker du alltid att gå in i diskussioner som kan komma att bli för hetlevrade.
Ja, det där med 10 stämmer nog. Jag hade många där några år. Men det är sällan jag kommer i hetlevrade diskussioner utanför. Och jag kanske har backat ur innan, om man säger så, om du känner att... Men det är inte så ofta det händer att det blir hetlevrade diskussioner.
Men finns det en strimma av konflikträddhet hos dig?
Ja, det gör det nog kanske, ja. Det stämmer nog.
Så då prickar jag ändå...
Ja, det gör jag. Jag får en poäng. Ja.
Vad grundar sig det då? Att du inte vill gå in i intriger?
Bra fråga. Jag tror bara att jag är rädd att förlora.
Ja, det är så. Men du kände med domarna att du kunde vinna.
Ja, det förlorar jag alltid. Så det var ju ingenting. Det spelar ingen roll vad man sa.
Men alltså, under din tidiga svenska karriär och borta i NHL, du var ju inte direkt känd för att vara notorisk sitta på bänken spelare i utvisningsbåset direkt, utan det var ju när du kom hem som du nämnde. Jag tror du har 116 utvisningsminuter första året, 06-07, och så året efter är du uppe på 128. Alltså, så vad var det du ville ha sagt till domarna? Som gjorde att det var värt att ta dem där
tiden. Just då tyckte jag de bara var dåliga. Det måste ju vara det. Vilket de gjorde. Jag har alltid respekterat. Jag har aldrig, vad jag minns, gått ut och gnällt i media eller något sånt där att de har varit dåliga. Utan det var då i stridens hetta. Och sen att man kanske var lite tjurig efteråt och så. Men jag tror jag aldrig sa någonting. Det kan. Men jag tror inte det, vad jag minns i alla fall.
Det var saklig kritik.
Ja, ja visst. Jag misskötte mig på isen så absolut. Och jag gjorde många dumma grejer. Men jag blev så het och det bara brann för mig. Det var, jag har många grejer som jag ångrar. Men,
ja, men, det
men sen vill jag till även lägga till. Jag har gjort, alltså det är helt fel att skälla på domare på det sättet. Men i dagens, jag vill inte säga att det var bättre förr, men i dagens hockey så skulle jag gärna vilja se mer engagemang från många spelare på hög nivå. Att de visar glädje, förbannad eller vad det nu är, och visar att man bryr sig. Personligen så vet jag när man var inne på ett baklänges, nu svävar här iväg till någon annan.
Nej, men
när man var inne på ett baklängesmål till exempel, bara man tar en sån enkel grej, att när man åkte till båset och visste att man hade satt sitt lag i en situation att man kan förlora, att man ligger i ett underläge, att man skämde, jag tror du knappt tittar på någon killar i lagets ögon när man åker dit och sätter sig, sätter man så där och sitter och svär och förbannad. Men tyvärr idag så ser man alldeles för många killar som de är inne på baklängesmålet, gör ett misstag och så sen, ja det är liksom, det är inte så märkvärdigt. Men för mig, jag kände mer att det betydde så mycket, att man har stolthet i sig, att man ville bidra till att vinna.
Oavsett om det var Game 7 eller
ja, absolut.
Omgång 28.
Ja, det spelar ingen roll. Och jag hade ju en fantastisk kollega i det där, en kedjekamrat, Per-Åge Skröder, som var minst lika grinig som mig. Och
det var någon fulslängare där.
Ja, och jag vet inte hur många gånger han eller vi kom in i bås och smällde dörrarna och bara skrek av ilska liksom, att vi själva var dåliga också. Och efter matcherna kunde vi säga, då bad man om ursäkt till varandra eller sa, fan, jag ber om ursäkt, jag var så helvetes dålig idag så jag skäms, men nu kör vi nästa.
Hur stor del tror det är en faktor till framgång för lag? Att ha, för det är ju faktiskt informella ledare som du och Skröder var, som på något sätt satte standarden för de andra, att det här accepterar faktiskt inte vi.
Mm. Nej, jag tror det är en stor fördel i kanske inte så extrem som vi var emellanåt, att det så kallade spåra ur, men just att man har killar som visar att man är engagerad och man brinner för det och man vill det värsta som finns är att förlora, eller att sätter sitt lag i en dålig situation. Och för mig var det så, och jag tror det har en stor del i ett lags framgång att man har de här killarna som har det där och visar att det här accepterar vi inte, och då det sprider av sig, tror jag, på sina medspelare.
Varför tror du att vi får se så pass, om vi ska använda ordet, slätstrukna och obrydda spelare där ute idag?
Jag vet inte om det har blivit lite mer, om man får säga det, egoistiskt, att killarna tänker mer på nästa steg, nästa jobb, nästa år, att det blir, att jag vill att man inte kanske lever för mycket i, eller spelar för mycket i nuet, att det fan nu, det värsta man vet är ju när man sitter i ett omklädning som blir mer och mer, förr, det är tråkigt att säga förr, men när man sitter i ett omklädningsrum och vet om att killen bredvid har redan gjort klart för en annan klubb, hur mycket hjärta har han för att kriga i resterande säsongen in i ett slutspel om man inte... Det där är också en grej som jag tycker är en väldigt speciell situation och en tråkig situation, hur det fungerar i inte bara dagens hockey, liksom i hockeyn generellt, att man får signa killspelare, ledare som är klart under säsong till nästa år. De har redan skrivit på och vet var de ska bo och hur de ska göra. Och det där är, jag tycker inte är bra alls.
Nej, alltså nu ser vi ju klubbar faktiskt börja bygga sina framtida trupper i oktober, november, december redan, ja. Sjukt nog. Och det här är ju svårt att reglera, men
absolut.
Hade du i ett drömscenario velat sätta ut ett datum att 31 mars, fram tills dess, nej. Då förhandlas inga kontrakt för den kommande säsongen.
Det hade varit optimala, tycker jag. Men nu förstår jag att det är svårt med andra ligor i Europa. Du kan ju inte få Ryssland att rättas efter eller Schweiz. Men det hade varit absolut bäst att man börjar på samma förutsättning. Att det inte är massa tjafs innan som... Ja, silly season som bland annat ni håller på med, att det ryktas om, det är liksom för er är ju det liksom en bransch, liksom eran grej och tyvärr så tycker jag att för hockeyn är det ju, alltså jag menar inte att ni är ett dåligt jobb, jag förstår vad jag menar,
absolut.
Alltså att det det förstör lite av trovärdigheten hos lag och killar och som det. Att det händer.
Jag köper det. Men vilken domare tyckte du allra bäst om?
Allra bäst Kuben.
Han var ju med i podden här i höstas.
Okej, okay, ja, ja.
Ett väldigt fint avsnitt. Men nu måste jag ju ställa och vända på den här frågan. Vem tyckte du minst om då?
Ja, det är en bra fråga. Jag har så svårt. Jag kommer riktigt inte ihåg vad alla hette på den tiden.
Du såg bara den där randiga tröjan.
Ja, det var, för just då i stridens hetta så var de ganska lika allihopa. Så tyvärr. Så det var. Men jag respekterar. Jag är inget ont med då. Jag träffar domare idag, linjemän och domare och vi surrar. Så det är liksom inget. Utan det var bara just då att man var het.
Du har, när du umgåtts med Gretzky i New York, blivit misstagen för att vara medlem i ett pojkband.
Fel.
Fel, rakt av.
Ja, fel, rakt av.
Hängde du någonting med honom borta?
Nej, inte så. Inte på privat stadium så, utan han hade ju sitt och han var ganska lugn och tillbakadragen på det sättet.
Du åker över 95. Du har ju två säsonger med honom i samma kedja och Luke Robitaille. Och han lägger av 99. Under de där första åren att vara 21, 22, 23 och få lära av honom. Kan du beskriva hur det var och att faktiskt ha varit en sån stor del att han var en del av din karriär?
I efterhand jäkligt mäktigt. Just då tänkte man inte så mycket på det, tror jag, utan då var man så uppe i att lira hockey och vara liksom på sitt bästa på spets. Men vad ska man säga, som sagt, han var ju en ledare som, han var ganska tystlåten i omklädningsrummet, men när han sa någonting så lyssnade man, och sen var han jäkligt proffsig med allting runt omkring, artig, pratade, ställde alltid upp och liksom en riktig stjärna på det sättet att han var ödmjuk och tog sig tid verkligen, och nej, han är en klass, som man säger så. Some of the scoring might go up in this game if they got Fedorov and Korea and all these people back. Here's Gretzky with room. He scores. Oh baby. Here you can see the Sabres have all kinds of trouble. Holzinger on the puck. The forced turnover by Sundström to Gretzky. Alltså någon detalj han gjorde under en träning eller en match som du kände så här, wow, vad hände där? Ja, ett mål som jag gjorde faktiskt. Jag tror det var New Jersey hemma. Han var i sarghörnet och jag stod framför mål och han åkte liksom mot och åka runt, alltså mot bak och mål, om man säger så. Innan, en bit innan, så slog han ett pass, medvetet pass på målburen. Den är som rundad. Aha. Så han vallade med viljes liksom.
Så blir som en rekyl liksom.
Ja, som kom ut rakt på mig på bladet. Han visste att där, om jag lägger det där liksom, valla där bakom backen, så han kom upp och så sen sköt jag direkt skott på, jag tror det var Brodeur. Han var inte så bra, men det är ett speciellt minne, så att det är inte få som jag sett ha valla med vilje på uttydan bur, och han kommer upp.
Han har ju efterhand sagt att du är en av de smartaste spelarna som han har spelat med.
Ja,
vad känner du inombords?
Ja, jag har alltid sagt att han kan hockey, jag förstår hans tänk. Nej, skämt åsido, det är otroligt kul att om man har sagt det, så är det ju en ära faktiskt. He played the game the way it should be played, unselfish, and he moved the puck and he was smart, but he played hard every shift. I admire and watch Gilmore's every shift. Man, does he compete. Sundström with the pass, and Joe Garen was checking Robitaille, who throws away Samuelson, a shot, and a save made by Brodeur. Tossles there with Cordell, puck came loose, steering it out of Sundström, on to Cordell from the red line. Du fick ju under din NHL-karriär kanske ta en mer defensiv roll och den approachen. Hur mycket, många poäng tror du hade gjort om du hade fått en mer framskjuten roll och där du kanske fått spela center också? Jäkligt svår fråga. Jag fick, för spela med han fick jag ju producera en hel del ändå, tycker jag, med min kapacitet. Så jag har varit jäkligt nöjd med den roll jag har haft där borta. Som sagt, fått spela i bra med bra omgivning och så, jag har ingenting alls att klaga på det sättet.
Bästa poängsäsongen är väl där 96-97 när du gör 52 poäng också. Det var ju med Gretzky första året där, visst var det?
Ja, det kan nog stämma. Ja.
Är det svårt att minnas tillbaka just så här, det året, ja då var jag där. Och så.
Ja, faktiskt, det är intressant. Det mesta liksom flyter ihop. Det är årtal och så. Allting gick så fort också. Man var ju så, man klev upp på träning, käkade lunch, la sig vila, sen var det ju middag. Det är liksom, det blev bara som en lång sträcka om man säger så. Så det är svårt att hitta tillbaka exakta årtal eller något sånt där.
Du har ju tradats två gånger. Eller ja, egentligen tre om man slänger in Tampa Bay-traden där. Rangers, Tampa Bay och sen direkt över till Sharks. Och sedan ja, sista anstalten, eller destinationen blev ju Montreal Canadiens. Hur var det att tradas på det sättet du gjorde? Det var ju två sommartrader och så en mitt under säsong.
Mm. Första traden kommer jag speciellt ihåg när jag blev tradad från Rangers. Jag hade det på känn, det var mycket rykten in. Jag var faktiskt på väg till Islanders först, kommer jag ihåg. Men jag var nere i Strömstad med några polare på, jag tror det var midsommarafton till och med, det måste vara runt drafttiden där. Och ja, det var i midsommar, var den åldern, så vi hade väl festat på, vi var på någon båt tror jag. Och då ringer telefonen och då är det, jag tror det var min agent då, som säger att då hade jag blivit, att jag hade blivit tradad till Tampa Bay.
Mm.
Exakt, först. Men sen var jag, tillhörde jag bara dem några veckor sedan, för Sharks hade visat intresse innan, även med, om jag skulle gå till Islander, så hade de en halvklar deal, så det i princip hade, den dealen var ju klar, det var aldrig meningen tror jag att jag skulle vara i Tampa Bay.
Nej, för du blir juni 99.
Yes.
Till Tampa, och augusti 99. Ja,
exakt, så jag hann ju aldrig åka dit eller göra någonting så, utan det var två snabba ryck så det var ju på ett sätt
du var bara
bra.
En bricka i spelet.
Jajamän.
Och sen Sharks-flytten där. Ska man säga att det är, sett till laget, de bästa åren du upplevt i NHL? Jag tänker kanske framförallt på 2002-säsongen där när ni åker ur Game 7 mot Colorado.
Mm.
Ja, där hade ni ett väldigt bra lag, kändes det som hade många bra beståndsdelar.
Absolut, det var ett där hade vi bra gäng faktiskt. Ja, vi åkte tyvärr ut mot Colorado sjunde avgörande, men det var nog kanske den närmaste chansen att vi gick ut till semi med Rangers också, torska mot Philadelphia där. Då var jag skadad, bröt armen precis innan den serien. Men då var nog närmast att kunna få vara med om final i alla fall med Sharks.
Det är ju inte Gretzky och Robitaille, men Mike Ritchie och Scott Thornton. Ni bildade ju en rätt skaplig tredje kedja där också i Sharks under några år.
Ja, faktiskt. Det var en jäkligt kul tid. Vi hade skitkul tillsammans på isen och utanför. Vi hade en bra jargong liksom, med mycket skratt och även i båset och så här. Det tror jag har en stor del i folks karriär, att man faktiskt ska ha kul också. Det tror jag är jätteviktigt. Och det hade vi då, samtidigt som vi flöt på bra på isen. Det var Rich en riktig krigare som for där med bruten näsa och inga tänder och långhårig, och Thornton var ju stor tuffing som hade mycket hockey, så producerade väl, så det var en jättekul tid.
Skulle du säga att du har haft den rollen i flera av dina omklädningsrum som du har varit en del, och att du har varit stämningshöjare och att du har försökt liksom, hockey det är kul, det är en sport, det är inte så mycket allvar här, att du har försökt kanske på något sätt balansera upp det. Ja, på isen då brinner du. Men
ja,
utanför
så... ja, i omklädningsrum jag sa inte så mycket, men alltså, ofta sa jag väl inte liksom högljudd att man höll massa tar eller sådär, utan det var mer kanske att jag ja, lite grann. Det var lite skämta till emellanåt, och jag hoppas att många juniorer sedan man kom hem har tyckt att det var roligt att spela med, att man kanske har surrat lite extra med dem eller emellanåt och skämta till det. Det skulle vara kul att få höra en sån grej, men jag var ganska tystlåten generellt.
Bra. Ja, då gör vi oss redo för något slags upplopp här, för vi har ju avverkat försnacket om Maxpuls, och då är det ju faktarutan som tar vid, och som alltid så är det smeknamn.
Susse. Där borta var Sunny.
Sunny.
Sunny, ja.
Gillade du nästan det bättre?
Alltså,
ja, men det var ju fint på något sätt. Det kanske beskrev din personlighet på något sätt. Att du alltid var glad och god.
Ja,
det
var väl Sunny, ja.
Sunny. Ja, nu har du en gul mössa på dig.
Ja, exakt. Det var tanken med...
Är det någon som säger Niklas? Det känns som att alla kör så.
Ja, det är väl kanske någon familjen, familjärt och så. Ja. De som man inte känner, men annars... Ja, jag vet inte vad man kallar.
Ålder?
Jag tänkte säga, bra fråga. Fyller 46 i, på nationaldagen.
Nu har du kört scoutspåret här ett bra tag. Tiden går ju så pass snabbt, men det är inte riktigt där, men det börjar ticka mot ett decennium.
Mm.
Du har ju varit inne i sportråd hos Modo, suttit i styrelsen där också. Du har haft några såna här andra hockeyroller. Ser du själv göra något annat?
Nej, inte just nu. Hockeyn har ju det man har levt med och det man kanske kan lite grann om, och jag trivs på ett sätt att vara kvar inom branschen, och så får man vara i bakgrunden på ett sätt, framförallt som scout, att man är ganska vad ska man säga, man sitter på läktaren och gör shit, och ibland så behöver man inte vara involverad i så mycket annat. Det är rätt skönt att kunna gå på match och sitta där för sig själv och studera och kolla och så sen åka hem.
Så kanske man inte behöver bära hunduret när det går illa heller.
Nej,
nej
exakt. Men till viss del har man väl det kanske sen, ja, när sina killar börjar spela där borta. Men inte det... jag trivs.
Vem är du mest nöjd med att ha fått i Sharks organisation?
Ja, bra fråga. Nu har vi faktiskt en lätt som vi draftade för några år sedan, som vi faktiskt tradade iväg till Ottawa i Erik Karlsson-draften, som vi plockade tillbaka nu. Wavers som är med och spelar och gjort det bra. Ja, vi tog han i femte eller sjätte runda.
Det är en kille som du har följt.
Rudolf, ja, som kommer från Europa, som är jäkligt kul faktiskt.
Rudolf.
Rudolf Balsers.
Det är ett bra namn.
Mycket
också.
Bra, ja, eller hur? Va?
Men inte coach eller sportchef? Eller,
nej, inget sånt. Ja, men jag hjälper till lite med sonens lag, Järveds U12er, och det är skitkul att få se utvecklingen som händer på de grabbarna. Det händer så mycket varje dag. Så det är ju en rolig grej att få med om.
Fordon?
Just nu kör en pickup.
Ja, den var vi inne på tidigare. Ja, det är din dyrgrip.
Ja, dyr, billig dyrgrip. Han är värd mycket för mig.
Ja, tjänar mer än en riksdagsledamot. Och där är arvodet 65 000.
Nej.
Nej. När du kom hem till Modo, då krävde inte du en marknadsmässig lön. Varför inte? Jag vet att Expressen, ja, min arbetsgivare, jag jobbar inte för dem då, men skrev att du hade en lön under 150 000 och att, ja, men toppspelarna i elitserien då, de tjänar ju bra betydligt över 200 000.
Mm.
Varför tog du inte en högre lön än vad du kunde tagit?
Nej, jag kände att jag ville hellre vara med att vi skulle få, att de kunde lägga pengarna på en andra killar som kunde vara värdefulla för oss. Och sen kände jag liksom gentemot klubben var det schysst. De hade betytt mycket för mig i min utbildning och uppväxt. Och så var det i princip hela vägen medan jag spelade hemma. Sen följande år också så var jag ju, om man får säga så, underbetald mot för många spelare. Och jag var jäkligt nöjd med det. Det kändes jättebra för mig.
Och du har aldrig känt att pengar är en slags drivkraft?
Nej, inte på det sättet. Inte då i NHL på den tiden också. Det var ju där man ville vara, och sen vad man fick, det fick man. Det var liksom ingen... Det är ganska rättvisa löner där oftast, med i och med att det är öppna siffror. Så det var, jag var ju en arbitration där ett år med Sharks faktiskt, där man får sitta när man inte kunde komma överens.
När det går till rätten.
Exakt, och det var en upplevelse också. Man fick sitta där, jag och min agent och en kille från spelarfacket på andra sidan, satt min general manager och jag vet inte, det kanske var någon till, och han sitter och säger hur dålig jag är, och jag får sitta och säga
så.
Ja, jag får sitta och säga vad jag, eller de säger vad jag, argumentera och jämföra med andra spelare ungefär, okay, i samma position.
Och så fick du hävda dig då?
Ja, alltså han satt och jämförde, de satt och jämförde sig med spelare de tyckte och vad de tjänade, och vi hade en annan nivå på våra killar som vi jämförde, och sen löste det sig innan. Jag tror det inte gick hela vägen, utan vi löste det liksom innan själva domen kom, tror jag. Eller gick det där? Men i alla fall, på kvällen gick vi ut och käkade middag med sportchefen. två timmar innan han suttit liksom och förklarat hur dåliga jag är. Ja, exakt. Så det var en väldigt speciell känsla. Men
det kanske var en strategi också.
Ja, att man så fungerar det. Så ser det ut nu, förmodar jag, i de här arbitrations när man kommer. Alltså de pratar ju för sig och vi pratar. Ja.
Det är sitter för fysik och det finns två exempel. Emilien Sullmark och Victor Olofsson som har varit på väg.
Ja, exakt.
Det,
ja, amen, ja.
Det är ju ganska vanligt i NHL att man får några sådana här fall, ja, varje säsong. Ja. Men det måste vara en speciell upplevelse att
det var man bara okej.
Jag trodde inte... du gillade
det. Ja, exakt. Vill du verkligen att jag ska vara kvar?
Jag försökte titta upp dig på Cap Friendly där man ser löner i NHLs historia. Men det fanns inget registrerat på dig faktiskt. Vilket av alla NHL-kontrakt du skrev var det bästa och mest lukrativa? Minns du det?
Ja, det var väl det då.
Ja, det var det. Sharks-året.
Ja, det var väl. Jag ska tro det. Ja. Det var ganska jämnt överlag. Sista åren var ju sämre i Montreal. Då var man på väg ut för i karriären, ja. Så då fick man inte...
Men du har det gott ställt ändå så att du kan investera i hästgården och åka runt med pickuppen här över. Ja, och du har lite pengar över till paddel också.
Så att... Ja, det blir några timmar i veckan så det behövs.
Din favoritplats?
Hemma på gården eller på Ulvön måste jag säga.
Ja. Pärlan Ulvön.
Pärlan Ulvön, jajamän.
Underskattad en vistelseort här faktiskt i Örnsköldsvik. Mm. Alltså inte för de som bor här, men för folk utifrån. Det skulle kunna turistas allt mer om det
var en kund här. Och folk som kommer dit, vänner och sånt som kommer dit för första gången blir helt...
Hänförda.
Jajamän, det är fantastiskt plats.
Du, hur högt håller du Milano då? Som du spelade. Du spelade för Bolzano 04-05.
Nej, Milano spelade jag för.
Gjorde du det?
Milano Vipers, jajamän. Det var ju local. Jaha,
det står Bolzano på...
Nej, det tror jag inte.
Gör det inte det? Ja, då kanske jag är fel ute då. Men hur var det att spela för dem, Milano Vipers?
Ja, det var mäktigt. Det var ett av de roligaste grejer jag var med om faktiskt. Det var... Vi hade en bra organisation. Vi var en av de proffsigaste. Vi var ju många av de här lagen. De tränade på kvällar, vissa hade jobb och så här. De som var uppe i bergen med mindre orterna. Vi var heltidsproffs allihopa. Vi hade många de här italienkanadensarna som hade italienska pass, som var med i landslaget och som var äldre. Cittaroni och skitkul. Och vi hade ett bra lag. Vi hade Craig Adams som var i Carolina. Kachuk, Daniel Kachuk, en annan lovande kille som var första runda Calgary. Så vi
vann ju också.
Vi vann, vi hade ett bra gäng och sen skadade det inte att man gick på fotboll 2-3 gånger i veckan. Oj. Både Milan och Inter. Så hade man, jag kommer ihåg, jag hade mössa, det var ju vinter så det var kallt, jag hade mössa, halsduk och så hade man sina sittunderlag, så jag hade både Inter och Milan, så för varje match man gick så bytte man broder på vilken som var hemma. Så
det var stammis på San Siro.
Nej, men det var skitkul. Det var...
Fast varför valde du Italien just där och då? För det var ju en sån flytt för alla från NHL till framförallt elitserie men även andra europeiska ligor. Och tittar man på Modo så fanns det ju bara stjärna efter stjärna, ja, men med Marcus och Peter och Sedinarna och det går att rabbla hur många namn som helst. Så varför valde inte du samma väg som dem?
Jag tror det gick ganska fort. Det började ju... Det var ju några killar som började bestämma sig för att vara hemma här. Och så sen så, jag kommer inte ihåg när det här var, om det var i oktober kanske. Förhoppningen var ju att NHL-säsongen skulle dra igång, trodde alla ganska tidigt. Så jag avvaktade. Så ringde min agent och säger, vill åka ner till Milano och spela tills vidare, tills liksom det drar igång. Du får liksom boende och bil och lite pengar och så åk dit och lira. Jag bara, fan, det låter ju skit.
Men det var inga så här stora summor?
Nej, det var absolut inte. Utan det var mer för att få lira och prova något annat, en upplevelse. Så jag åkte dit, kom dit och började spela. Och bra och skönt gäng. Vi hade ju fantastiska fans. Det var ju, bland annat var det Inters fans. Vi hade ju...
Ja, okej.
Okay. Ja, jäkligt. Det finns mycket historier om det där också. Men,
att dra någon då?
Ja, i alla fall så kom dit och så spelade. Och så gick vecka på vecka. Och så han bara, det hände ingenting i NHL. Modo hörde väl av sig. Ja, jag trivs pass bra, jag tänkte det löser snart, men sen så det slutade med att man var kvar hela året när de väl bestämde eller att de skulle stänga, så jag bara, men då blev jag kvar. Så vi var ju med i de hade vunnit året innan, så vi var ju med i Champions League, så här slutspel, fick möta var det Dynamo Moskva bland annat med att de hade ju riktigt bra gäng. Skitkul. Och så gick vi och vann ligan också inför sjunde avgörande matchen mot Cortina där Micke P spelade bland annat, så gick ju påven bort. Så då blev ju, de var på väg till oss, så blev matchen inställd, så var det ju dött liksom med is. 2-3 dagar, det var ju liksom landsorg. Men sen så fick vi spela sjunde avgörande hemma då, vilket vi lyckades vinna, och det var jäkligt skoj.
Men det ryktades som att du och Kent Forsberg inte riktigt kom överens. Var det bara ren spekulation eller fanns
Nej, bara ren spekulation. Ja. Det är ingen så. Jag Kent och tacka för mycket. Vi är jättegoda vänner. Det är inget sånt alls, utan det var bara...
Han var ju coach då förmodligen. Nej, men, det var vissa som tänkte, ja okej, så ja, Kent gillar inte Susse eller
Susse? Nej,
inte
absolut inte. Utan det där följde sig bara rent av tidsmässigt att jag var där nere och att man trodde att det skulle dra igång. Så det var inget sånt alls, absolut inte.
Men du blev ju kallad svikare, om man ska säga så, av vissa modersupport som tyckte att varför kan inte Susse spela för oss den här säsongen? Hur tog du emot det?
Ja, ska jag riktigt ärligt så tänkte jag inte på det. Jag har knappt hört att det var så. Om det var så var det
jag
tråkigt.
Jag läste gamla intervjuer med Pelle Hägglund, den legendariska.
Ja, exakt. Men han gillar mig.
Ja, det är tur det i alla fall med tanke på den. Han har varit krönikör.
Exakt, ja. Nej, det är inget sånt. Det är ingenting jag reagerar på eller reflekterar på.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, det måste nog ha varit... Jag skulle säga andra, tredje året där i Rangers var det nog som bäst, tror jag faktiskt.
Den 97-98, ja, de åren. Ja. Kände du då att du kombinerade en fysisk peak med kanske en mental peak? Att du förstod vad
som krävdes? Ja, man hade väl landat lite grann och förstod hur det fungerade där borta och fått vuxa in i en roll. Så det var väl... Och så då kände jag... Det var, jag skulle säga, tredje året där i Rangers var nog mitt bästa, skulle jag tro.
Modos guld 07. Hur högt håller du det?
Högsta som jag har varit med om, absolut.
Ja, bättre än VM-guld.
Nej, men det är absolut...
Bättre än italienska titeln.
Ja, det är väl den då. Det är väl, nej, skämt åsido så är det absolut det största. Att få vara med om och vinna ett SM-guld med många av sina gamla barndomsvänner som man har vuxit upp och spelat med. Och framförallt för fansen var det ju en mäktig upplevelse också, kan jag tänka mig. Så det var absolut det största.
Jonsson gör mål från 37 och en halv meter.
Timander som håller inne skottet, så kommer det igång. Mattias Timander efter 42 och Modo gör det. Där är det öppet och där är mål. Skiftar för Måsebol. Christian Kosela 1-0 för Modo. Och så kommer skottet här. Nu går det. Samma som det Per-Åge Skröder 1-0 Modo.
Höga kusten bor. Alla ni som bor i Ångermanland, känn stolthet. Ni är värda det här guldet.
Och vilket drag i Örnsköldsvik.
Och här kommer det.
Esberg, det där gör han inte särskilt bra. Och det blir en jättemöjlighet för Kosöver. Niklas Sundström! Niklas Sundström avgör nog för Modo. Herregud, Erik Esberg! Herregud, Erik Esberg!
Salomonsson till Skröder! Per-Åge Skröder 1-0 Modo! Ara, direkt 2-0 Modo! Peter Öberg är fri och 3-0. Och svartbadet för 4-0 kommer här! Har ni sett på baken? Christian Kosela avgör! Sekund att spela på. Jag tror inte de kommer fram. Guldet går till Modo!
Nu ska vi fira. Det här är värsta fira någonsin. I hela slutspelet har vi haft bästa inställningen, största hjärta. Och vi har aldrig gett upp.
Det var sträcka på er, alla Örnsköldsviksbor, alla Nola skogsare, Höga kusten bor, alla ni som bor i Ångermanland. Känn stolthet. Ni är värda det här guldet.
Modo!
Andra guldet i föreningens historia, och man kan ju rabbla namn som Mattias Timander, Hans Jonsson, Per Svartvadet, du och det där kompisgänget. Stjärnorna stod rätt där och då. Hur ska man annars förklara det guldet? För det var så mycket som föll på plats.
Ja, nej, men det var nog så, tror jag. Och sen var det ju en otroligt viktig match mot Timrå här som släppte mycket när vi vann sjunde avgörande hemma. Var ju en, och sen flöt det på. Vi var stabila, så hade vi Christian Enett som var helt otrolig hela slutspelet. Det var inte de... När han var i sitt esse, det är inte de bästa målvakter jag spelar med.
Och Harald Lyckner dömde ut honom där inför säsongen.
Ja, exakt. Ja. Han var ju lite speciell också som person på det sättet. Men ja,
hur var han utanför isen?
Blyg, han sa inte så mycket, kunde inte så mycket engelska. Men man såg ju så fort han fick på sig grejerna, så var han ju liksom en annan människa och en tävlingsmänniska på det sättet också.
Jag läste en intervju med honom där han svarade ja, nej, vet inte. Och när frågan var, vad gillar du att göra utanför hockeyn? Sova.
Ja, det
sammanfattar, ja, kanske
faktiskt,
Christian,
bra,
ganska bra.
Bra intervju.
Modos nu kommer jag använda ett hårt ord här, men jag tycker ändå att det är rättmätigt, förfall från guldet till idag. Du med din bakgrund och din kunskap, hur förklarar du det?
För stor rörelse, eller för mycket rörelse på ledare och spelare. Eller spelare är ju ett annat, men just ledare och hur föreningen generellt, liksom från allt från vd-post till sportchef till tränare, spelare. Det tror jag har ingen kontinuitet och inget tålamod, tror jag också ett ord som man har missat lite här i föreningen, tycker jag.
15 huvudtränare sedan 2009.
På tok alldeles för mycket. Det är helt, så ska det absolut inte fungera. Titta på, om man får ta som exempel, tre utav de största och bästa föreningarna i Sverige, Skellefteå, Växjö och Frölunda just nu. De har haft samma tränare, klockan har väl varit 10 år i Skellefteå, innan dess junior. Halland 7-8-9 år i Växjö. Rönnberg i Frölunda. Med liksom ledarskap från vd eller sportchef har också varit.
Men det är också exceptionellt duktiga ledare. Så har Modo kanske inte riktigt rekryterat rätt och prickat sina förstärkningar på ledarpositionerna?
Jo, det tror jag att de har gjort några gånger, måste jag säga.
Men att de rätta namnen inte har fått tillräckligt med tid alltså?
Ja, dels det kanske, men dels också att de själva tränarna har velat inte vara kvar heller på andra ställen, om man säger så. Så visst har de misslyckats med många. Jag kan ju bara prata för mig själv, jag har inte haft alla, men som Uffe Samuelsson sista, som jag hade två sista åren, mina år, fantastisk coach och ledare. Men han valde ju att åka tillbaka till USA. Så de har ju sina karriär. Björn Hellqvist till exempel nu också, hela den historien är ju ett annat exempel. Men sen har det varit många missar också, vad jag förstår, vilken typ av ledare man anställer.
Vem ska man peka på då? Styrelsen, vd, sportchef, vad tycker du?
Ja, det är väl, styrelsen har väl högsta ansvar på det sättet, men sen är det ju en kombination, alltså de jobbar ju tillsammans. Och sen är det ju, i grund och botten handlar det ju om spelarna också, hur de presterar och hur de uppför sig, och det är ju de som trots allt ska göra det. Sen är det jättesvårt att värva, alltså göra, man kan inte, alla värvningar kan inte bli rätt om man tar det från det perspektivet. Några går man bom på, så fungerar det, så går det för alla. Det är inte någon som är 100% på sina värvningar, men sen gäller det ju också att killarna tar sitt förnuft och sin prestige och ansvar i det de gör. Och det är det som för mig just nu är mest frustrerande att se, i och med att jag är modoit, att se killarna på isen. Det är en sak att förlora matcher, men det är hur man förlorar. Modos fans, jag tror alla som går och älskar hockey eller vilken sport man gillar, så länge man ser att sina killar eller tjejer gör sitt bästa på det, att de krigar varje kväll men de förlorar, eller att, men när man ser att engagemanget och intresset inte riktigt finns där, det tycker jag, då blir jag besviken.
Tror du att det är rätt personer i klubben nu för att styra föreningen åt rätt håll?
Ja, alltså det är en känslig fråga och bra fråga. Uppenbart just nu så är det ju någonting som inte stämmer, hur det byts tränare och spelare allt för ofta. Så vad man ska göra eller hur man ska göra det har jag inget svar på. Det får väl framtiden utvisa, men det kan, om man kan ju sammanfatta, det får ju absolut inte fortsätta som det gör, om man säger så.
Det finns ju en ledig post på huvudtränarsidan. Och Moda är ju inne i rekryteringsprocess just nu, i alla fall när du och jag sitter och spelar in det här. Har du något namn som du skulle vilja se?
Ja, det där är ju också intressant. Personligen så skulle jag gärna se Mattias Kalin som framförallt kommer från Modo och har gjort det fantastiskt bra i Västervik med, under de förutsättningar kanske som han har haft där nere. Smart, taktisk, en coach.
Kan
hockeyallsvenska, kan spelare. Så för mig skulle det vara nummer ett. Sen har jag vet inte hur hans situation, han har väl kontrakt där nere i Västervik kanske, men...
Men du ser honom som ett bra alternativ förmodligen i alla fall.
Absolut, nummer ett.
Din största motgång?
Min största motgång var, om vi pratar personliga plan, framförallt när min mamma gick bort för, ja, vad är det nu, 8-9 år sedan kanske. Det var nog under pågående säsong. Så hon hade varit sjuk i cancer ganska länge, så det gick lite ganska fort på slutet, men det var, ja, det år vi i kvalserien.
2010-2011.
Jajamän, då var det precis i slutet av säsongen innan slutspelet. Då gick hon bort.
Hur nära var du din mamma, Marianne?
Jajamän, ja, jättenära som de flesta av oss förmodligen som har haft en mamma.
Den säsongen, inte bara den personliga tragedin som du tvingas genomlida, det är också det kvalspelet där allting avgörs i den sista matchen mot SSK här i Fjällräven Center. Hur var det att genomgå det med den pressen som fanns på er spelare?
Ja, vad ska man säga, just då man var uppe i det så mycket så man hann inte fokusera så mycket på runt omkring, men vi visste ju om att vi var jäkligt tajt. Vi hade förlorat några viktiga matcher. Så egentligen är det en gåta att vi klarar oss kvar med tanke på resultatet, tycker jag, där i kvalserien. Men som sagt, den matchen mot Södertälje var ganska säker, kändes det som. Tarki spelade grymt i mål och vi var stabila. Vi gjorde våran bästa match på länge, tror jag. Men det var en enorm...
Du snittade över en poäng per match i det kvalspelet också och kom upp i nivå när det verkligen behövdes. Så att, kände du ett ansvar där att nu är det vi ledande spelare som måste bära klubben?
Visst var det så. Det kände man, och man vill ju inte sätta sin egen klubb i den situationen att man kunde åka ur. Så vi kände ett ansvar. Men som sagt, det var en fantastisk känsla där när vi klarade oss kvar. Det var nästan lika mycket firande som när vi vann SM-guld, höll jag på att säga. Det var
en lättnad.
Folket var oerhört lättade.
Nagy får ett chans till. Nagy! Redig Helén, returen Rosén! Det är en väldigt bra matchning av Charlie Berg och Andreas Johansson. Rosén sätter den efter, de fick tryck igen här, slovakens lands med Robert.
Väldigt ovanligt svensk hockey, tycker jag. Eller vet jag att man tittar på de offensivt skickliga spelarna, och man spelar in dem i anfallsspelet. Istället för att spela dem i tekningar i egen zon och massa sånt tjafs. In med de bästa spelarna offensivt, den offensiva tekningar. Rosén går in och visar att han kan spela med de här killarna. Bra spel på anfallsblå. Och återigen, jag säger det igen, bra coachat av Berglund och Andreas Johansson. De fick lön för lite extra tanke här. Och ett hyperviktigt mål för Modo som, om vi vänder på det, 0-1 i baken hade blivit väldigt tungt. Hade hemmaplan blivit nackdel.
Tredje målet för Rosén. Här kommer Sönström, här kommer läget till! Och det är 2-0, Skröder!
Och stället går bananas! Fullständigt!
Retrospektivt här, var det början på slutet på Modos SHL-liv? För jag tänker 2011 kvalspel, 2015 kvalspel, man räddar sig kvar genom en direktserie mot Vita Hästen, och sen vet ju alla vad som hände 2016. Att det på något sätt, det började där, i början av det decenniet, med struligheterna.
Ja, det kanske var så. Vi missade väl slutspelet något år efter där också, va? Men vi hade en bra trupp. Så där kan man väl kanske säga att det var där det började infinnas lite osäkerhet, och att vi inte hade samma vad ska man säga, samma goal for
edge,
it,
eller? Edge,
ja, ja, så det kan nog stämma att det kanske var efter där det började liksom. Sen fick vi ju två slutspel där med för mig, va?
Precis.
Åkte ut i första rundan båda, va?
Färjestad det sista. Du gör en Modotröja där i kvartsfinalen.
Ja.
Du har ju fyllt tillvaron på ishockeyplanen i många, många säsonger. Men är det så här, som så att det här är din sista match, eller blir det en fortsättning?
Det var nog min sista match i den här uniformen i alla fall. Sen eventuellt planer på att köra ett år till i alla fall och se vad som händer och vart det bär. Vi får ta ställning till det lite senare i sommar.
Tack så mycket för den här sången.
Tack.
2013 så är det kapitlet avslutat, och du säger ju i en intervju med Seymour att ja, det här var nog sista gången jag har på med den här Modo-dressen. Sen har du ju en kort vända till KHL och Dynamo Minsk. Men det avslutas efter en hälsokontroll där man upptäcker en cysta på njuren. Hur var den perioden för dig?
Ja, det var, vad ska man säga, jag kan ta säsongen innan där på slutet där, så kände jag ganska klart där på slutet av säsongen innan slutspel allting drog igång att jag var ganska nöjd med SHL och hade väl tänkt väl kanske prova någon sväng i Europa eller något sånt där, så dök upp en möjlighet att åka till Minsk och sen på sensommaren åka till Minsk och provspela lite. Jag hade ett kontrakt klart men de ville se mig, jag var ju gammal då, och så. Så jag åkte dit och innan jag var med i en träning så gör man en sån här hälsokoll som man gör på alla spelare där och här hemma överallt vad man gör med hjärta, och så låg jag på sjukhuset där och så körde de några ultraljud på njuren. Och de kunde ju inte så bra engelska också då, så sa de att, och till råda på det så var det så min mamma gick bort, de började med njurcancer.
Okay.
Och så sa en ryska där på knaggla engelska, oh, you have a cyst on your kidney. Och jag bara, svartnade, dog ju.
Paniken bara spred sig.
Men fast så var jag kvar, så han bara träna i princip 2 dagar. Två pass och sen gjorde de massa undersökningar. De var jättebra. Jag åkte på det bästa sjukhuset och jag fick göra en andra koll där, så att det var men så det ska vara en, så gjorde jag, följde upp den här, kom hem att det ska vara godartade cyster som man kan få tydligen på njurarna, så det ska inte vara något sånt. Men då kände jag de ville ju att jag skulle stanna kvar i och med att vi gjorde alla tester där. Men jag kände jag sitta där, så vi glömmer, jag åker hem, jag vill hem till Sverige och få
du
träffa.
Du hade möjlighet att ta en ja, session där.
Ja, ja, jag tänkte köra ett år och prova på och se hur det var, för man hade hört mycket om, och Minsk var ju en jättefin stad och bra organisation och fräsch arena och allt sånt, så det kändes ju jättebra. Men då kände jag, jag vill hem och
fick kolla. En klump i magen.
Ja, klump i magen, och så ville jag hem och kolla med svenska läkare, så åkte jag hit och träffade Modos läkare och gjorde lite tester och så det var. Och redan då kände jag nu lägger jag ner nu. Så blev det inget mer, så slutade min
karriär. Hur gick tankarna när du hörde det här beskedet från de ryska läkarna? Började du direkt tänka på mamma då?
Ja, det var ju självklart, var det så. Och så när man, kommunikationen var inte den bästa heller. Men jag litade, vi fick ju träffa bra läkare där, höga läkare. Så det var jättebra. Men man ville ändå höra det från svenska håll. Så det var en speciell känsla.
När jag ser på din karriär så tycker jag att du har tagit rätt beslut vid rätt tillfällen på något vis. Att du väntade tills du var mogen för att åka över och ta en ordinarie plats i NHL. Du kom hem när du var 31 och hade fortfarande kräma ur liksom sista åren där i elitserien och SHL. Och sen att du lägger av när du fortfarande kan leverera på toppnivå.
Mm.
Var det medvetet att du gjorde det på det sättet, att du utvärderar situationen? Okej, vad är jag för typ av spelare för människor i det här läget, och vad är bäst för mig och min karriär?
Ja, lite grann. Sen har jag haft en vad ska man säga, bra rådgivning från både agent och familj. Men sen så kände jag också, om man pratar om slutet, när jag tog beslutet att sluta på min karriär, är att man har ju sett både men som var aktiv och nu i efterhand många killar som har kanske spelat för länge eller kört på, och jag vet att det är en jättestor procent av professionella atleter överhuvudtaget som får det tufft efter den aktiva karriären, med om det är psykisk ohälsa eller vad det nu är, att man mår dåligt och ångest, man är inte i rampljuset eller att man, och för mig kändes det som att jag vill lägga av medan jag är hel och frisk och fortfarande aktiv. För jag har flera kollegor som har fått sluta på grund av skador, eller att de har fått sluta på att de inte får kontrakt någonstans men vill spela fortfarande. Och många utav dem, eller en del av dem, har fått det lite tyngre efter karriären, att man vill fortfarande spela. Jag är inte redo att sluta. Så det var också en del i att jag tog beslut att sluta när jag kände mig nöjd själv, och inte att man blir utslängd från sporten. Så för mig tror jag det har hjälpt min karriär eller mitt liv efter hockeyn, och jag tror jag har en del i den grejen med just att killar och tjejer kanske har det tufft efter karriären.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, får återkomma till den.
Du passar på den till och med?
Nej, jag måste tänka. Jag måste bara tänka som jag är inspirerad av. Som,
det kan
som
vara tidigare, kan vara nu, det kan vara lite vad som helst.
Återkommer. Om jag får.
Ja, vi gör det. En klubb du inte gillar?
ja, vad ska det vara? Det ska väl vara på den tiden man spelade i Rangers. Då var det ju, det var ju många heta derbyn om man får ta. Det är väl Sharks var ju ganska ny i gamen som hade inte byggt upp så mycket rivalitet, och Montreal.
Men då kom in i liga 92 och 93,
ja, exakt,
där.
Ja, så vi hade många Devils var ju liksom ett krig mot varje kväll. Även Flyers på den tiden faktiskt. De hade det här stora tuffa laget som var
Lindros, ja, och Lindberg, ja.
Leclerc, ja, Joel Otto, alltså de var stor och tung, och det var ingen roligt att åka dit och spela varje, eller några, och det var ju lite hatkärlek, så det var väl tuffa matcher.
Modo och Timrå-rivaliteten då, att gå upp mot, ja, men en sån som Sanne Lindström kväll efter kväll under de där åren.
Ja, det var ju också trevligt. Det var det är ju också en just då var det ju med oss, och framförallt som det slutade här första året och de slog oss andra året i slutspelet, så det är ju en rivalitet som, och fansen var ju, det är ju jäkligt kul när det är sånt. Det är så man vill ha det, önskat det varje kväll.
Ja, det stod västernorrländsk hockey på sin topp. Frågan är om vi någonsin får se det igen.
Ja, men förhoppningsvis.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen.
Där borta, ja, men där borta var det väl Chicken Swede eller något.
Ja, det var väl klassiskt.
Ja, det var väl lite så. Jag var väl inte så mycket det var väl något sånt i sådana fall.
Du var inte så fysisk heller av det, så kanske.
Nej, jag hade inte så mycket att sätta till när det väl hettade till sådär. Så jag hade väl inte så många som sa så mycket åt mig då.
Men inget här hemma i Sverige som du minns?
Nej, inte direkt så. Nej. Det var ganska snabbt glömt när det var i stridens hetta så där.
Du nämnde ju din radarpartner Skröder där, att ni hela tiden, ja, men kände att vi accepterar inte förlust oavsett hur den ser ut. Och det som är så imponerande med dig tycker jag, det är att du lyfter din omgivning oavsett vilka du spelar med. Skröder, fantastisk målskytt. Niklas Danielsson, du tände ju hans karriär kan jag tycka. I början av Zuccarellos också, när han var här i Modo fick han spela med dig. Per Gettman, som jag kanske tycker inte var en klassmålskytt i sin egentligen, men som du hjälpte bli det. Vad tror du framförallt i ditt spel gjorde att andra frodades i din närhet?
Spelsinne tror jag, att man inte bara kanske la liksom bra passningar, och att även liksom banade väg för, och hade kanske en andra tanke med vissa grejer, att man var ett steg före mellanåt, att lägger jag ett pass här så åker jag där, då kanske den här killen inte kommer åt han, eller alltså man screenar lite, kanske sådana grejer. Men spelförståelsen tror jag är väl nummer ett, ska jag tänka mig.
Marcus Näsen har ju sagt en gång att du måste spela med Niklas Sundström för att förstå hur bra han var. Kan du känna dig att spelare och tränare förstod din storhet, men att folk runt omkring ibland kanske hade svårare, för att det otränade hockeyögat kanske inte såg allt du gjorde i egen zon, och det du nämnde där med att man screenar och att man skärmar av och att man ligger rätt i banan och sånt, det är saker som kanske inte lyfts fram hos oss i media heller. Förstår du lite vad jag vill komma åt här?
Ja, jag förstår om det är så.
Uppskattad i det egna ledet, underskattad hos andra.
Och för mig så var det, så länge jag, om jag var uppskattad i omklädningsrummet och hos tränarna, är ju absolut det viktigaste. Sen var man ju inte det kanske den flashigaste, spelar snabbast eller bästa skott eller gör snygga dribblingar, och det är kanske, som du säger, det är kanske inte så lätt för hockeyögat att se, och det är ju, men jag har fått i efterhand, så är det så ju jättemycket folk som kommer fram och tackar, och liksom som Modo-fans, och det värmer enormt i mitt.
Ja, jag tänker i den här byggnaden så var det extremt uppskattat, men jag tänker utifrån så kanske man, om man inte såg det kväll efter kväll och såg de här små sakerna, så kanske man inte riktigt förstod storheten. Svårt att prata om kanske för din del
också.
Det här borde man prata med Skröder och andra.
Som sagt, man var väl inte den flashigaste, det är väl därför.
Är Skröder den bästa målskytten då? På här hemma?
Här ja, ja absolut.
Där borta, lite snabbt, har du någon?
Mest klassiska var ju väl, om man säger hockey, Robertile var ju en klassisk målskytt för mig på det sättet.
Inte så bra på grickorna, men ett enormt skott.
Ja, och liksom kunde nypa dit dem. Det är en klassisk målskytt i mina ögon.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Som vi var inne på lite tidigare, just det här med tålamod, manskap, att spela mycket hockey, ha roligt, men också även en grej som jag tänkte på, nu reagerade på nu, det här kommer ju ni skratta åt, men när vi var nere på Beijer Hockey Games i Malmö nu för några veckor sedan, och man pratade om nivån på bedömning i hockeyn, man jämför internationellt som var där och kontra i SHL, allsvenskan eller i Sverige. Så jag tror, men inte, det kanske är fel, men de flesta domarna som var dömde där i Beijer Hockey Games var svenskar som dömer i SHL.
Ja, precis.
Och den nivån, där släpper de mycket grejer som är lite, som jag personligen tycker petiga här hemma, vissa hakningar och slashingar och sådana grejer som är, ja, det hör till lite grann, lite tacklingar och sånt. Men där hade de en högre nivå än här hemma, och som spelare så tror jag de uppskattar det mer också om det är så. Och varför ska man inte kunna ha det i Sverige om man har det internationellt, och domarna, nu vet jag inte hur domarna tänker, men om de kanske tycker till och med är bättre att det, man släpper lite mer och mer på känsla än, och, men sen är det också att spelarna ska respektera det. Och jag kanske inte är rätt man att prata i det, men ja, det
jag förstår vad du vill komma åt här, och man kanske borde hitta en gemensam regelbok också internationella ishockeyförbundet,
ja, svenska ishockeyförbundet. Kanske det, men just också att det blir ju lite förstörelse i hockey. Alltså i hockey är ju ändå liksom en
kontaktsport
och där det ska vara engagemang och lite, alltså ja, det ska hända grejer på det sättet, och om det är för petigt så tar det bort det igen. Det är samma som med tacklingar som man ser nu, och tyvärr är det jättemycket hjärnskakningar eller vad det nu är, att de oftast tar den som tacklar. Och i grund och botten, det är också en grej som jag tycker vi, inte bara i Sverige men rent generellt, måste bli bättre på, det är att lära ungdomar att tacklas och kunna ta tacklingar. Det handlar om med att få upp huvudet i tid, titta hur det ser ut, vart kommer de, vad har mina medspelare, mina motspelare, sådana grejer tycker jag har en jättestor utveckling inom hockey. Nu pratar jag inte bara Sverige, rent generellt, att man lär ungdomarna i tid och respektera tacklingar och lär sig att ta emot tacklingar och ge tacklingar.
Och som det, du nämner där, det är kanske framförallt en utbildningsfråga.
Det tror jag, absolut, det tror jag, och respekt även, men just det här att det inte alltid är tacklarens fel. Som igår var det en situation lite grann i Västerås, nu blev det bara en tvåa, men en back går in och vrider sig och öppnar upp sig, även fast han vet att en kille kommer bakom och tacklar en. Sådana grejer som det kan bli ganska hårda bedömningar på, när det egentligen handlar om spelaren själv, och frågar oftast spelaren som åkte på tacklaren, säger han, ah fan, det var jag som gjorde fel, men bedömningen blir hårdare. Så där, det är ju jättesvårt, men vissa av de här grejerna så kanske man ska ta ett extra öga på och fundera på hur vill vi ha det, tycker jag. Det är min åsikt.
Ja, jag håller med. Och frågan är om inte de spelare som är idag, att det på något sätt är en förlorad generation, eftersom att de kanske inte skolades in i det här från start med att ha spelförståelsen, vad som händer runt omkring, och att vi kommer få se, för det här är ju en sån het potatis just nu, att vi kanske kommer få se effekterna av det här inom 5-10 år, när de är yngre, 05, 04, 03, de som är på väg upp nu, att de kanske har fått en helt annan skola än dagens spelare i elitserien SHL och i bort i NHL.
Ja, men det ska bli intressant. Och hur,
förhoppningsvis så blir det så att vi vänder oss åt det hållet.
Ja, men, och nu kommer det leda in, nu svävar jag, det leder in till en annan grej jag tänker på också inom hockeyn. Vilket det har att göra just med det här med spelförståelse och kamp. Nu för tiden, det finns jättemånga skills camp där ungdomar åker från tidiga åldrar upp till SHL-nivå, hög nivå. Och jag tycker skills camp är jättebra. Det är en aspekt i spelet som är stor och värdefull. Men det skulle vara intressant att kunna köra, vad jag vet och jag har inte sett än, om att det finns en spelförståelsecamp där det kanske finns ledare. Det är jättesvårt att lära ut på det sättet kanske, men att på något vis lösa frågan att man har ett spelförståelsecamp till exempel, eller att folk får anmäla sig dit och betala pengar för att åka på, eller hur det nu än fungerar. Det är lika att ett kampmomentscamp.
Ja.
Lära sig ta tacklingar. Det här vi pratar om, att
här måste att man utveckla skills-lägret med fler moment helt enkelt, och andra typer av tränare. Att du kanske är där och så lär man sig hur man positionerar sig.
Ja, det är som är intressant. Om man skulle, varför finns inte sådana camper? Det kanske finns, jag vet inte, men jag personligen har inte sett det. Varför skulle inte det kunna finnas ett spelsförståelsecamp där man åker dit. Där man har ut ledare som kanske som har spelat själv eller gått utbildningar, bra ledare. Precis. Som kan förklara och rent praktiskt och teoretiskt så här. Det är samma som det har handlat med kampmoment runt så här, hur försvarar jag pucken. Jag vet, det kanske är sådana på skillscamp eller så. Jag har inte varit på någon, men hur tar man en tackling? Hur ska jag tänka här? Upp med huvudet, titta på, här kommer en kille, det här får jag inte jag ställa mig i den här positionen, för då vet jag, ja. Då kan det komma. Det ska vara intressant att veta en utveckling på en sån bit.
Väldigt god idé, tycker jag faktiskt.
Det kan du ta med och kanske utveckla.
Ja, jag får skriva om det lite mer så att det uppmärksammas.
Ja.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
När jag var yngre faktiskt så något vis så gillade jag AIK på någon. De var uppe i Kempehallen någon gång, så jag tyckte de hade en av de coola tröjor eller att de var så grymma ut. Så AIK var faktiskt ett lag som jag har gillat lite grann i uppväxten.
Per-Erik Eklund då var ju storstjärnan där när de vann guldet. Är 84 när Pelle Bäckman är där och snurrar?
Ja, någonstans där kanske. Ja.
Det kanske var där du fick en liten försäljning till AIK.
Faktiskt AIK var en liten...
Ja. Är du på dem i fotboll?
I Sverige, ja.
Det är så alltså. Mm. Just det. Ja, det är friska viljor här i Örnsköldsvik. De är inte tillräckligt högt.
Nej, men annars, Domsjö.
Ja, Domsjö.
Domsjö.
Där är du om 10 år.
Ja, kvar i Övik, förmodar jag. Häst. Jag har lärt mig lite mer om hästar. Vågar kunna ta och hantera stora hästar. Förhoppningsvis kvar inom hockeyn. Det skulle vara jäkligt kul.
I samma roll.
Ja, jag trivs jättebra. Men att man utvecklas självklart inom den rollen också, vilket man gör förhoppningsvis varje dag eller varje vecka som går, som allt annat. Man är aldrig fullärd inom någonting, känns det som.
Men det var självklart att flytta hem till Örnsköldsvik. Ni kände alla
absolut,
att ni ville bli
kvar. Nej, absolut. Både jag och min fru har familjerna härifrån, så det fanns ingen annan alternativ, utan Övik har alltid varit nummer ett. Man åkte hem på somrar och så det var ett självklart val.
Nu så är det faktiskt så, Niklas Husse Sundström, fältherren, speldirigenten, att ditt avsnitt är slut i Hockeyfullets podcast. Det har varit en ära och väldigt kul att du var med i min podd.
Tack för det, att jag fick vara med.
Mm. Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet med Susse. Har ni några tankar eller funderingar, då hör ni av er till mig på adam.johansson@expressen.se. Och hoppas att ni gillar vad ni hörde här från Sus och hans kloka tankar. Vi är tillbaka nästa torsdag igen med ett nytt avsnitt från podden. Vi säger tack och adjö för den här.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.